السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلوات والسلام ربنا على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تريد لكون أبو سول السنة أبي مام أحمد رحمه الله تعالى. Vi talade i första lektionen om vikten av att följa Koranen och sunnan så som sahaba radiyallahu anhum följde Koranen och sunnan. Att följa salaf och salih. Vi talade i förra lektionen om faran av att innovera bid'a i islam. Och straffen som väntar de som innoverar och hittar på nya saker i islam. Och faran av att umgås med folket av bid'a. Och också faran av att tjafsa med dem och att argumentera med dem. Författaren säger senare i boken وَسُنَّ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ فَسِّرُ الْقُرْآنِ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ. Författaren säger, som jag har på sidan 4, och definitionen av sunna är det som profeten a.s. lämnade efter sig. Och sunna förklarar Koranen och tydliggör Koranen. Now. Här säger författaren As-sunna indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnan hos oss är athar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Här så översättes det till det som profeten lämnade efter sig alaihi salam. Men sunna har vi gått igenom att det finns olika definitioner av ordet sunna. Men vad som här menas är profetens väg sallallahu alaihi wasallam, as-sunna. Det som profeten alaihi salam trodde på. Det han sa och det han gjorde. Det är det som är sunna. Profetens väg. Sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Han säger här att det är sunna. Tufassiru al-Quran. Sunnan förklarar Koranen och tydliggör Koranen. Här är väldigt viktigt. En väldigt viktig punkt. Och det är att sunnan förklarar Koranen. Allah Ta'ala skickade ner två uppenbarelser. Koranen och sunna. Till skillnad för de som förnekar sunna och säger att det finns bara Koran. Har ni talat om dem? Det finns en sekt som kallas för Koranion. Som bara tror på sunna. Eller bara tror på Koranen. Och förnekar sunna. Och säger vi behöver ingen sunna. Vi har Koranen. Och det som säger så är en kafir. Då är man inte muslim. Man kan inte vara muslim om man förnekar sunna. Eller hur? Ni kommer att förstå varför. Vad är då beviset på att man måste följa sunna? På att sunna också är en uppenbarelse. Om någon kommer till dig och säger följ bara Koranen. Vad är ditt motargument mot den här personen? Ja. Är det någon som har något argument? Ja. Ja. Allah Ta'ala säger وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Det som sändebudet har givit er ska ni acceptera. Och det han har förbjudit er ifrån ska ni avstå ifrån. Den kanske mest tydligaste versen i denna fråga är versen i surat An-Nahl, biet, vers 44. Då Allah Ta'ala säger وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Vi har sänt ner till dig, yani Muhammad, ett dhikr. För att tydliggöra det som har kommit ner. Allah Ta'ala nämner i denna ayah att han sänder ner ett dhikr. För att tydliggöra det som har kommit ner. Det vill säga Koranen. Så Allah nämner i denna ayah att han sänder ner två saker. Dhikr och det som kommit ner. Så ett dhikr förklarar Koranen. Och dhikr är sunna. Allah Ta'ala säger här att han sänder ner sunna. För att förklara Koranen. Allah Ta'ala säger också فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Om ni tvistar i en fråga, om ni är oense i en fråga, så för den då tillbaka till Allah och hans profet, hans sändebud. De lärda säger att föra en fråga tillbaka till Allah är Koranen. Eller hur? Vi för en fråga tillbaka, refererar den tillbaka till Koranen. Hans sändebud. Om sändebudet skulle vara bland oss och vi är oensamma i fråga, då skulle vi vända oss till honom och han skulle döma mellan oss. Eller hur? Men då han inte är bland oss så refererar vi tillbaka till hans sunna. Om vi är oense om en fråga, vad gör vi då? Vi refererar tillbaka till Koranen och till sunna. Imam Ahmed rahimahullah, han sa att jag bläddrade igenom Koranen, läste Koranen, och jag fann på ungefär cirka 33 verser där Allah beordrar oss att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Yani om vi inte ska acceptera det som profeten har gett oss, det han har sagt, då betyder det att alla de här 33 verserna inte har någon som helst betydelse. Eller hur? Men Allah ta'ala har sagt att vi måste lyda profeten, följa profeten. Hur gör vi det? Genom att följa hans sunna, följa det han har sagt, det han har beordrat. Hålla oss borta från det han har förbjudit. Eller hur? Och så nämns ju också jättemånga verser som handlar just om den här punkten. Att, och hadither också. En vers som också är viktig att nämna här är versen från surat An-Najm. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah ta'ala säger om profeten al-Islam, han talar inte från sina egna begär, utan det är en uppenbarelse som har uppenbarats för honom. Det nämns också i sunna att det är från domedagens tecken att det kommer komma ett folk som förnekar sunna, som säger vi kommer bara att följa Koranen. Allahu Akbar. De har kommit. Som vi sa, de finns idag. Koranion. Finns till och med i Sverige. De har till och med en hemsida. Och de har till och med översatt Koranen till svenska. Ja? De finns i USA. De finns i Indien, Pakistan. På många ställen. Okay? I USA, de följer en man som hette, vad heter han? Rashid eller Rashad Khalifa. Utan han blev mördad. Och den här mannen hakar upp sig på nummer 19. Han säger nummer 19 är ett mirakel i islam. Den här mannen i alla fall, han var en kafir. Han förnekade sunna. Okej? Okay? Och de här haditherna som berättar om att det kommer komma ett folk som förnekar sunna är hadith al-Miqdad ibn Ma'di Yakrib att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Sannoliken så har jag fått Koranen och någonting som liknar den. Jag har fått Koranen och någonting som liknar den. Han fick alltså dessa två uppenbarelser, Koranen och sunna. Ala yushiku rajulun shab'an ala arikatihi yaqul. Det kanske kommer en tid då en man sitter mätt lutandes mot sin kudde. Och han säger: Alaykum bi hadha al-Quran. Följ denna Koran. Det ni finner att vara halal i denna bok är halal. Och det ni finner att vara haram, det ska ni hålla som haram. Och så sa profeten a.s. Ala wa innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Sannoliken så är det som profeten har förbjudit likadant som det som Allah har förbjudit. Det som sändebudet har förbjudit är som det Allah har förbjudit. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Och den är autentisk. Yani, det kommer att komma ett folk. Och här beskrivs de som yani högmodiga. De sitter sig och lutar sig högmodigt, mätta. Och säger, vi behöver ingenting annat än Koranen. Och de här människorna har kommit. Och då så sa profeten al-Islam att det som han har förbjudit är samma sak som det Allah har förbjudit. För han talar inte från egna begär. Utan det han säger är en uppenbarelse. Och därför finner vi, och det här är från de starkaste bevisen då. På att man måste följa sunna. Att sunnan förklarar Koranen. Koranen är ibland väldigt generell. Allah ta'ala han säger wa aqimu s-salah wa atu z-zakat. Ja? Etablera bönen, betala zakat. Taib, Allah säger be. Vi ska be. Hur ska vi be? Står det i Koranen att fajr är 2 raka? Står det i Koranen att dhuhr är 4 raka? Asr 4, Maghrib 3, Isha 4. Står det i Koranen? Står det att ni måste inleda bönen med takbir? Ni måste läsa Fatiha. Ni måste göra ruku. Ni ska säga Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Ala i sujud. Ni måste göra 2 sujud per raka. Står det i Koranen? Ha? Nej. Zakat. Allah Ta'ala säger här, betala zakat. Tayyib, när ska vi betala zakat? Varje dag? Hälften av våra pengar? Hur mycket ska vi betala? När ska vi betala? Allt det här har tydligt gjorts i sunna. Samma sak fasta. Hur man ska fasta. Hajj. När ska man göra hajj? Kan man åka när som helst? Eller? Kan man göra vad som helst i hajj? Nej, det finns bestämda saker. Så man måste ha sunna. Man kan inte bara klara sig med Koran. Och därför säger vi att den som inte följer sunna är kafir. För han kan inte be som vi ber. Han kan inte göra hajj som vi gör hajj. Han kan inte följa den rätta islam. Sen finns det också saker som är extra i sunna. Som inte finns i Koranen. Till exempel Allah Ta'ala nämner i surat An-Nisa de kvinnor man inte får gifta sig med. Jag tror att Allah nämner ungefär 14 stycken. Syster, moder, pappas fru och så vidare. Något som inte nämns är att man inte får gifta sig med vem? Med sin frus moster och faster. Man får inte gifta sig med sin frus faster och moster. Nej. Man får till exempel, alla säger att man får inte gifta sig med en kvinna och hennes syster. Om du har två fruar. Får inte gifta dig med två systrar. Samma sak här, du får inte gifta dig med en kvinna och hennes faster eller moster. Men det står inte i Koranen, men det står i sunna. Vi finner också till exempel att profeten alaihi salam förbjöd att man äter åsnekött. Det står inte i Koranen. Han förbjöd att man äter kött från rovdjur. Djur med huggtänder. Tiger, lejon, katt, varg, räv, apa. Det är haram att äta. Det står inte i Koranen. Alhamdulillah. Fåglar med klor får man inte heller äta. Alltså örn, uggla, falk. Vi finner att i Koranen så är det haram att äta självdött kött. Taib, vad händer om du fiskar? Måste du halal slakta fisken? Ja? Måste du säga bismillah och skära halsen av fisken? Ja? Har ni sett någon gång det står halal fisk? Har ni sett det? Nej, all fisk är halal. Även om du fiskar upp den dör. Den dör av sig själv utan slakt. Det är halal. För att profeten alaihi salam tillät det djur som är självdött. Alltså fisken som är självdöd. Det är ett undantag. Men som inte nämns i Koranen. Så man är i väldigt stort behov av Koranen. Av sunna. Koran och sunna. Okej? Okay? Och här är också en annan viktig punkt. Det har nämnts massa med hadither. Massor med hadither. Som också, vi nämnde hadithen där. Att det är från domedagens tecken att det kommer komma ett folk som förnekar sunna. Och profeten alaihi salam sa också en liknande hadith. Låt mig inte finna er sittandes, lutandes mot en kudde. Där någon kommer och berättar någonting som jag har beordrat eller förbjudit. Och du säger, det här finner jag inte i Koranen. Låt mig inte finna er i detta tillstånd. Att ni förnekar det som jag har kommit med. Det som jag beordrat eller förbjudit. Profeten alaihi salam. Han sa också, jag har lämnat någonting efter mig. Om ni håller fast vid detta så kommer ni aldrig att gå vilse. Allahs bok och min sunna. Två saker. Hadithen är autentisk, den finns i Al-Muwatta, Imam Malik. Profeten alaihi salam varnade också från att inte följa det han har kommit med. Han sa i en hadith, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Alla från min umma kommer att gå in i Jannah förutom de som vägrar. Alla muslimer går till Jannah förutom de som vägrar. Och sahaba, de sa, ja Rasulullah, vem är det som vägrar? Han sa, de som lyder mig, det är de som går till Jannah. Och de som vägrar att lyda mig, det är de som kommer att gå. Eller de som har vägrat. Hadithen är autentisk. Allah Ta'ala säger också, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Låt dem akta sig, vara på sin vakt. De som går emot hans beordringar, att de kommer drabbas av en fitna, en prövning eller ett hårt straff. Och fitna, det kan betyda kyrk. Personen hamnar i kyrk. Eller el-qatl. Vissa ulema säger el-qatl, man blir mördad och liknande saker. Prövningar. det som går emot profeten Muhammeds beordringar sallallahu alaihi wasallam. Så man ska inte skilja på Koranen och sunna. Och när vi säger sunna, då menar vi autentisk sunna, sahih hadither. Daif och påhittade hadither betyder ingenting, de är inte värda någonting. Utan vi talar här om autentiska hadither som är bekräftade från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vissa lärda säger, våra källor till kunskap är Koranen, sen sunna. Andra lärda som Sheikh Albani säger nej, Koranen och sunna. De har samma status i islam. Koranen och sunna. De har samma status i islam. Därför vissa säger, och det här är batin, ni kanske har hört det. Det som står i Koranen, det är fard. Det som står i sunna, det är rekommenderat. Har ni hört argumentet? Alltså till exempel, att ha skägg står inte i Koranen. Så det är det bara rekommenderat. Ja? Och det här argumentet är falskt. Det stämmer inte alls. Utan vi kan finna obligatoriska saker i Koranen. Vi kan finna obligatoriska saker i sunna. Rekommenderade saker i Koranen och rekommenderade saker i sunna. Förstår ni? Det är två uppenbarelser. Koranen och sunna. Och de har samma status i islam. Och man måste acceptera båda. Därför finner vi att många av salaf, sahaba radiyallahu anhum och andra, när de frågades någonting i islam, de kunde ibland svara med en ayah från Koranen eller ibland svara med en hadith. Eller hur? När man frågade Imam Abdullah bin Omar om ödet, det finns vissa som förnekar ödet, han svarade med hadith Jibril. Jibril kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och frågade, och han svarade de här, vi kommer nämna hadithen. Men han svarade med sunna. Förstår ni? Självklart. Finns det Koran, det kan vara starkare som argument och bevis mot en person. Som Sheikh Uthaymin sa till oss. Men hadith har samma status. Förstår ni? Men om du säger en Koranvers, ingen kan komma och säga men den här är daif. Eller hur? Ja, därför sa Uthaymin till oss en gång i Hajj. Han sa, har en Koranvers, använd alltid en Koranvers först. Men inte ett måste, du kan använda sunna också först. Okej? Okay? Så Koran och sunna har en väldigt hög status i islam. Och sunna måste man då acceptera om den är autentisk. Och därför säger författaren sen, وَلَيْسَ فِي سُنَّةِ قِيَاسِ وَلَا تُدْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ وَلَا تُدْرَكْ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ. Att det finns inte någon qiyas, analogi, liknelser vad gäller sunna. Och den ska inte jämföras eller liknas med någonting annat. Och den kan inte heller uppnås eller tillämpas genom intellekt eller genom följande av lustar och begär, utan endast genom ittiba, att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och att överge sina lustar och sina begär. Ja. Här så nämner författaren att man inte heller ska fördjupa sig i qiyas. Och qiyas är viktigt att förstå, analogi. Vad är bevis i islam? Bevis är Koran och sunna. Och det som sahaba var överens på. Qawlu sahabi. Eller om en sahabi säger någonting och ingen annan sahabi går emot honom i en fråga där det inte finns en uppenbar en text, då är det också ett bevis. Och många andra säger också ijma, det som salaf var enade på är också ett bevis. Och vissa säger också qiyas är också ett bevis. Qiyas är analogi. Och qiyas är att man jämför någonting. Det vill säga, det finns en fråga som dyker upp. Du hittar ingen koranvers, du hittar ingen hadith. Du hittar ingenting från sahaba. Vad gör du då? Då måste du kanske jämföra den här saken med någonting annat. För att se om den är halal eller haram. Okej? Okay? Till exempel, röka hash. Får man röka hash i islam? Är det halal eller haram? Ja, haram. Vad har ni för bevis? Ja. Finns det någon koranvers? Står det i Koranen? Ja. Nej, står ingenting om hash i Koran. Står det sunna? Nej. Finns ingen hadith som nämner ordet hash? Finns inte. Som nämner ordet hash? Finns inte. Okej. Okay. Men vi finner i sunna och i Koran att det som berusar är förbjudet. Det som berusar är förbjudet. Eller alkohol är förbjudet. För att det berusar. Då kan man jämföra hash med alkohol. Och på så sätt dra slutsatsen att hash är förbjudet i islam. Så som alkohol är förbjudet. Okej? Okay? Men Ibn Taymiyyah säger att alltså qiyas ska användas med måttlighet. Det är som det självdöda köttet. Du äter det bara om du håller på att svälta och dö. Det finns ingenting annat. Och du äter bara så mycket du behöver. Okej? Okay? In i qiyas ska man använda väldigt sällan. Och han säger också att han letade och fann att de flesta qiyas som de ulema har nämnt har egentligen en grund i islam. Alltså en korrekt qiyas har egentligen en grund i islam. En ayah eller en autentisk hadith. Men det kan hända, och det händer, att de lärda inte känner till en specifik hadith. Det finns ingen lärd i person, man i islam, som kan alla hadither utan till. Och liksom kan direkt komma på alla tiotusentals hadither direkt. Förstår ni? Även om han har lärt sig de flesta hadither så kanske han har glömt bort dem. Så det händer. Men då har vi de här principerna man kan gå efter. Man kan kolla liknande bevis och så vidare. Men det som Imam Ahmed här tar upp, och det som är viktigt, är att man får inte använda qiyas mot en hadith eller koranvers. Vi ska nämna exempel. Till exempel, vissa lärda säger att kvinnan får gifta sig utan mahram. Kvinnan får gifta sig utan förmyndigare, utan pappas tillåtelse. Okej? Okay? Vad är deras bevis? Qiyas. De säger så som kvinnan får gå och handla. Hon får köpa och sälja med hennes pengar på marknaden som hon vill. Hon bestämmer själv över sina pengar. Då kan hon själv också bestämma vem hon gifter sig med. Utan någons tillåtelse. Hon behöver inte gå och fråga pappa när hon köper mjölk, eller hur? Samma sak, hon behöver inte fråga pappa när hon gifter sig. Det är qiyas som de använder. Okej? Okay? Analogi. Men problemet är att den här analogin går emot koranverser och går emot hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa la nikah illa bi wali. Det finns inget äktenskap utan wali. Alltså äktenskapet är inte korrekt utan wali. Och en annan hadith, om en kvinna gifter sig utan wali är hon en zania. En kvinna som begår otukt. Så man kan inte bortse från hadithen och sen säga nej, men vi jämför kvinnans tillstånd med att hon går och handlar. Nej, det är fel. Utan vi rättar oss efter korantexterna. Förstår ni? Och lägger inte logik före hadither och korantexter. Förstår ni? Utan logiken kommer i andra hand. Först kommer uppenbarelsen. Okej? Okay? Och sen använder man logiken för att förstå uppenbarelsen. Alltså kunskap man måste studera och så vidare. Och gå tillbaka till hur ulema har förstått det här. Men det kräver också självklart då intellekt. Och här nämner också författaren att sunna är inte heller någonting där man ska börja ifrågasätta. Kommer med massa liknelser och dumma argumentationer, utan man accepterar, man underkastar sig. Man sätter inte sina lustar och sitt intellekt före Allah subhanahu wa ta'ala och hans profets uppenbarelse, utan man underkastar sig och accepterar. Det här är väldigt farligt om man börjar att ifrågasätta och vara högmodig. Allah subhanahu wa ta'ala säger فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah svär på sig själv, nej vid din herre, de är inte sanna troende förrän de gör dig, Muhammed, domare i deras tvister. Och sedan, när du har dömt, inte finner någon invändning inom sig mot det du har dömt, och underkastar sig helt och hållet. Så vilka är de sanna troende? Alla svär på sig själv. Det här är de riktiga troende. De, när de har en tvist, vänder sig till Muhammed SAW och gör honom till domare. Och idag är det att vända sig till hans sunna. Dörren är öppen, vad är det? Att vända sig till hans sunna och att vända sig till Koranen. Och inte bara det. När vi hör profeten SAW har dömt i den frågan du tvistar. Profeten säger så här. Det här är rätt eller det här är fel. Vad gör man då? Man accepterar, man känner ingenting i sitt hjärta mot det som profeten har dömt. Och man underkastar sig, man accepterar. Eller hur? Sami'na wa ata'na. Som en salaf sa. Sahaba, när de fick en beordring. Sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Inte som judarna. Sami'na wa asayna. Vi hör och vi vill inte lyssna. Förstår ni? Den är muslim. Acceptera och underkasta sig. Och man kommer inte med dumma argument. Massa frågor. Förstår ni? Ibland, man säger till vissa. Jag sa till någon. Man måste ha skägg. Vi diskuterar frågan. Han säger om profeten skulle leva idag. Han skulle ha kostym. Han skulle inte ha skägg. Ja? Är det här att acceptera texterna? Ja? Är det det? Nej, det är dumma argument. Eller. Man nämner bevis på att. Det finns straff i graven. Autentiska hadither på att det finns straff i graven. Bukhari, muslim. Vad säger de? Dumma människor. De säger om du öppnar graven, gräver upp. Du ser inget straff. Du ser bara skelett. Ja? Det här är inte att acceptera uppenbarelsen. Det här är att sätta sig emot. Och börja använda logik och lustar och begär. Och komma med dumma argument. Allah Ta'ala kan göra exakt vad han vill. Allah Ta'ala kan belöna eller straffa själen på ett sätt som vi inte kan se. Eller hur? Eller hur? Så det här är från det fördolda. Alim al-Ghaib. Det fördolda. Vi kan inte se vad som händer med själen i graven. Utan vi accepterar. Samina wa ata'na. Eller hur? Vi frågasätter inte. När man kom till Abu Bakr. Och man sa. Vad säger du nu? Din profet säger att han ikväll, i natt reste till Jerusalem. Och tillbaka. Och upp genom de sju himlarna och han kom tillbaka. Allt på en kväll. Vad säger du? Skulle du inte förneka honom? Vad sa Abu Bakr? Han sa, om profeten har sagt så, då är det så. Ha? Sallallahu alaihi wasallam. Och jag accepterar någonting som är mycket större än så. Att varje dag kommer uppenbarelse fram och tillbaka från himlen. Så det här är ingenting svårt. Är ni muslim, acceptera. Och man sätter inte logiken före som vissa människor gör. De säger det här är ologiskt. Eller? Han säger, så här är det. Alla säger så, profeten säger så. Det är logiskt, khalas. Punkt slut. Sallallahu alaihi wasallam. Och därför så sa också Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, när man, han skulle visa hur man stryker på strumporna. Ha? Vad sa han? Han sa om, om religionen skulle vara baserad på logik, då skulle man stryka på undersidan av foten och inte på översidan av foten. Men jag har sett profeten al-Islam stryka på översidan av foten. Nu är det som gäller. Det är inte logik, utan det är att göra det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde. Förstår ni? Al-ittiba, att följa. Som vi talade om förra veckan. Så det är inte logik. Men, man ska inte säga att islam är en ologisk religion. Det är inte det vi säger. Förstår ni? Att du ska vara en dum människa och du får inte tänka. Eller? Islam är en logisk religion. Och därför säger Ibn Taymiyyah att det friska intellektet överensstämmer med de autentiska texterna. Eller hur? Koranen och ett friskt intellekt går hand i hand. Koranen eller sunna, autentisk sunna och ett sunt intellekt går hand i hand. Förstår ni? Men ibland sjuka intellekt har svårt att acceptera sanningen. Och sen självklart, vi kommer prata om det nästa vecka. Så finns det saker som kan vara svåra att förstå. Det kan vara över våran förståelse. Men i alla fall man accepterar så gott man kan. Man accepterar och underkastar sig. Ja. Och sedan så säger författaren, nej, en väldigt viktig punkt här. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. Och det här var lite svårt att kanske förstå om man bara läser översättningen här. Från de obligatoriska saker i sunna som man då måste acceptera. Om någon lämnar en av dessa saker, då är han inte från sunnans folk. Och från dessa saker är, så säger han sen, att tro på ödet, det goda och det onda. Och så börjar han fortsätta med resten av punkterna i boken. Men Imam Ahmed säger här en viktig punkt. Och det är att det finns vissa khisal, vissa egenskaper i sunna som man måste tro på. Man måste tro på all sunna. Men han nämner här vissa punkter som är extra viktiga. I aqida, trosuppfattning. Han säger, om man inte tror på dessa punkter, då är man inte från sunnans folk. Det vill säga man är från ahlul bid'ah. Och den här frågan är väldigt aktuell. Många ställer sig frågan, hur kan man veta vem som är på sunna och vem som är på bid'ah? När vet man att en person är från ahlul sunna och när en person är från ahlul bid'ah? Hur vet man det? Vilka kriterier kan vi använda? Här har vi svaret. Den som förnekar någonting av det som Imam Ahmed kommer att nämna i boken, och det som Imam Ahmed nämner i boken, vi sa det inte hans egna åsikter, utan det är det som salaf, som sahaba, var enade på. Det som grundas på Koranen och sunna, och sahaba var enade på. Och tabi'un. Förstår ni? Det som går emot en av dessa saker, han är inte från ahlul sunna. Han är från ahlul bid'ah. Okej? Den som tror på dessa saker, inshallah, han är från ahlul sunna. Förstår ni? Och därför är det så viktigt att lära sig dessa böcker, böckerna som salaf skrev. Idag, det finns många som kommer med nya saker, wallahi. Ja? Som profeten alaihi salam, han sa, det kommer komma folk som säger det som varken ni eller era förfäder har hört förut. Det kommer komma ett folk som säger saker som varken ni eller era förfäder har hört. Och det här sa han till sahaba. Han sa, jag varnar er för dessa människor. Och det finns massa folk idag som kommer med nya saker. Vi har sagt det förut, vi behöver gå tillbaka till den gamla islam. Glöm allting nytt. Det finns ingen ny islam, det finns ingen euro-islam, islam 2000. Det finns inte. Eller hur? Eller islam light, som vissa sa. Det finns bara en sann islam. Så, vilka är de här punkterna då? Den första punkten som författaren nämner är att tro på ödet, det onda och det goda. Och att acceptera haditherna vad gäller ödet. Och att tro på dessa hadither. Och man ska inte säga lima wa kaif, varför och hur vad gäller dessa hadither, innama huwa tasdiq wal imanu biha, utan det är att acceptera, bekräfta och att tro på dem. Ja. Så den första punkten som författaren här nämner gällande de saker som man måste tro på aqida är ödet, al-qadar, khayrihi wa sharrihi, det onda och det goda. Och att tro på ödet är en av imans sex pelare. En av de grunder i iman som en muslim måste tro på. Och beviset på att man måste tro på ödet finns i Koranen och i sunna. Allah ta'ala säger i surat Yasin, vers 12. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Att allting står nedskrivet i en tydlig bok. Allting står nedskrivet i en tydlig bok. Det vill säga, allting som händer. Allah ta'ala säger också i surat al-Qamar, inna kulla shay'in khalaqanahu biqadar. Att vi har skapat allt med ett öde. Eller ut med ödet. Allting är skapat ut med ödet. Surat al-Qamar 49. Och vi finner också hadithen, hadith Jibril, som ni alla känner till. Då Jibril a.s. kom i skepnaden av en vacker man till profeten Muhammeds moské a.s. Vita kläder, välkammat hår, han doftade gott. Och satte sig framför profeten a.s. och frågade honom om islam, om iman och om domedagen och dess tecken. Och ihsan. Så, profeten a.s. klargjorde vad han sa till iman. Tro är att du ska tro på Allah. Han tog mina billa. Wa malaikatihi, hans änglar. Wa kutubihi, och hans böcker. Wa rusulihi, hans sändebud. Wa bil yawmil akhir, och den yttersta dagen. Wa bil qadar khayrihi wa sharrihi. Och att tro på ödet, det goda och det onda i ödet. Så det är från imans grunder att tro på ödet. Taib, att acceptera ödet. Och att tro på ödet, de lärda säger att det här omfattar fyra saker som Ibn Taymiyyah nämner i Aqidat al-Wasitiyah. Och andra lärda nämner också dessa punkter. Att tro på ödet omfattar fyra saker. Vi kallar det för arkan eller maratib, nivåer av ödet. Och vilka är dessa? Man måste tro på Allah Ta'alas eviga kunskap. Al-ilm al-azali. att Allah Azza wa Jal alltid har känt till allting. Ja? Allah Ta'ala säger att han har full kunskap om allting. Det betyder Allah Azza wa Jal har kunskap om vad som har varit, vad som är och vad som kommer att ske. Och vad som inte finns, hur det skulle vara om det fanns. Lite djupt, eller? Ja. Allah Azza wa Jal har kunskap om allt. Och han har alltid vetat allt. Små detaljer och stora detaljer. Alltid. Allt som har varit, allt som är och allt som kommer att ske. Framtiden. Och till och med, de lärde sig, till och med de saker som inte finns, hur de skulle vara om de fanns. Man kan aldrig säga att alla inte vet. Finns inte, det ordet finns inte i islam. Alla vet inte. Allah Ta'ala vet allt. Och det otroliga är inte bara att alla vet allt. Hur många hårstrån vi har på huvudet. Ja? Vad vi tänker i våra hjärtan. Hur många blad det finns på träden. Hur mycket vatten det finns i haven. Hur många sandkorn i öknen. Inte bara det, utan Allah har alltid vetat allting. Det här är... Subhanallah. Och det är sådana saker som får en människa att verkligen högakta Allah subhanahu wa ta'ala och förstå att Allah det är azza wa jalla, det är någonting otroligt. Wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. Allah säger att de har sannoliken underskattat Allah. Kuffar wallahi, de har underskattat Allah azza wa jalla. Allah ta'ala har alltid haft kunskap om allting. Det är första nivån av ödet. Den andra nivån är att Allah Ta'ala skrev ner allting. Al-kitaba. Allah Ta'ala skrev ner allting. Och därför så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det första som Allah skapade var pennan. Och han sa till pennan, skriv. Och pennan svarade, vad ska jag skriva? Och då så sa Allah Ta'ala, skriv allting som kommer att ske fram till domedagen. Och den här hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk. Och i Tirmidhi. Så allting står skrivet i en bok som heter Al-Lawh al-Mahfud. Al-Lawh al-Mahfud. Det är en typ bevarade skriften. Så allting är skrivet som kommer att ske. Och det här är också en otrolig sak. Vad är det här för bok? Som innehåller allt. Ja? Allt vad vi ska göra hela vårt liv. Allt du säger, allt du gör, allt. Från begynnelsen till domedagen. Ja. Det är också... Det går inte att förstå sig på. Otroligt stor bok. Mashallah. Lawh al-Mahfud. Den tredje nivån av ödet är al-Mashiyah. Allahs vilja. Att Allah vill att dessa saker ska ske. Allah Ta'ala vill att dessa saker ska ske. Och den fjärde nivån är al-khalq wal-ijad. Att Allah Ta'ala skapar allting och låter allting ske. Han sätter allting i verket. Det som han visste, det han skrev och det han vill, låter han ske och han skapar och sätter det i verket. Allting är skapat. Det här är fyra nivåer av tron på ödet. Man måste tro på alla dessa fyra. Och tro på haditherna om ödet. Och självklart då koranverserna. Och att inte ifrågasätta dessa saker. Men ödet är någonting som man ska vara försiktig med. Vissa av salaf de sa att ödet är Allahs sirr. Hans hemlighet. Så försök inte att ge er in på ödet. Alltså man ska inte ifrågasätta, som författaren sa, det här med kaif och limade. Varför och hur? Varför har Allah bestämt si och så? Varför har Allah skapat shaitan? Varför har Allah sagt si och så? Nej. En muslim accepterar och vet att allt som Allah gör är mellan adl och hikma. Rättvisa och visdom. Allt Allah azza wa jal gör är rättvist och det är rättvist och vishet. Allt som alla gör. Men vi med våra begränsade förståelser kan inte förstå oss på varför. Förstår ni? som de här negativa sakerna som händer. Varför sker si och så? Negativa saker. Vi kan inte förstå oss på varför, men det kan vara någonting bättre. Som vi sa i förra lektionen, en person blir jättesjuk. Men det kan vara någonting positivt. Det kan få människan att vända sig tillbaka till Allah, sluta synda. Att bli en bättre muslim, att få en högre nivå i paradiset. Förstår ni? Så Allah Ta'ala säger i Koranen, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Att Allah frågas inte om det som han gör, utan det är ni som ska frågas. Vi har ingen rätt att komma på domedagen och säga, ja Allah, varför gjorde du si och så? Varför gjorde du mig blind? Varför gjorde du mig sjuk och fattig? Utan det är vi som ska frågas på domedagen. Allah kommer fråga oss om vad vi har gjort. Förstår ni? Allah Ta'ala, han gör vad han vill med oss. Vi är hans skapelse, han äger oss. Och han är rättvis. Han gör exakt vad han vill med oss. Och han är vis i det han gör. Ett problem som många har vad gäller ödet, det är den här eviga frågan. Om allting är bestämt, varför ska vi då agera? Är det inte orättvist? Ja. Varför finns vi om alla redan vet att vissa ska till paradiset och andra till elden? Ja. Om det redan är bestämt, varför ska vi då agera? Och den här frågan kommer ofta från kuffar. Profeten al-Islam berättade om ödet. Och sahaba radiyallahu anhum, de nämnde då att om pennan är luft och bladen är torra, alltså ödet är skrivet, varför ska vi då agera? Ja Rasulullah, varför ska vi då agera? Fafima al-amal. Och då så sa profeten al-Islam, i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lah. Agera, för att ni är, eller ni, det som ni är skapade för kommer att underlättas för er. Yani, om du är från Ahlul Jannah, och inshallah vi alla från Ahlul Jannah, då kommer Allah Ta'ala att underlätta för oss vägen till paradiset. Om en person är från elden, Allah skydda oss från att vara från eldens folk, då kommer Allah att göra vägen till elden lätt för den här personen. Och det här är det som Allah Ta'ala också nämner i surat al-Layl, som ni säkert känner till. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Vad gäller den som ger, alltså skänker till fattiga och fruktar Allah, och صَدَّقَ بِالْحُسْنَى, och tror på det bästa, i nästa liv han tror på uppenbarelsen, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, för honom kommer vi att underlätta det goda. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna. Men vad gäller den som är snål och självtillräcklig, wa kadhaba bil husna, och förnekar nästa liv, förnekar uppenbarelsen, fasanuyassiruhu lil usra, för honom kommer vi att underlätta det svåra. Varför? Människan har en fri vilja. Allah Ta'ala höjde upp oss över djurens nivå och gav oss en fri vilja. Vi har valet mellan ont och gott. Och det var därför Allah skickade profeten. För att kalla oss till det som är rätt. Och kalla oss bort från det som är fel. Allah sände ner uppenbarelser. För att vi ska följa det som står där i. För att vi har en fri vilja. Om vi inte hade en fri vilja, varför skulle Allah då fråga ut oss på domedagen? Varför skulle Allah skicka profeter och böcker? Eller hur? Då skulle du inte stå till svars för domedagen för dina val. För du skulle vara tvingad till att göra dem. Men du har en fri vilja. Men Allah visste vad du skulle välja. Förstår ni? Du har en fri vilja, men Allah visste vad du skulle välja. Okej? Okay? Så det här är väldigt viktigt att känna till. Och de människorna som väljer en annan väg än islam, فَلَمَّ أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. När de avvek från sanningen, så lät Allah deras hjärtan gå vilse. Det är deras eget fel. De valde att gå helvetets vägen. Då får de det de vill. Eller hur? Så i alla fall, allting är skrivet. Men det här måste också få människan att bli rädd. Att han ska vara från eldens invånare. Och istället kämpa för att vara från paradisets invånare. Och göra mycket goda gärningar, inshallah ta'ala. Okej? Okay? Så ödet är någonting som varje muslim måste tro på. Och man ska då inte spekulera för mycket, utan man ska acceptera ödet. Allah ta'ala, han är rättvis. Och det här är från Allah ta'alas perfekta egenskaper. att han vet allting. Och det här är en sak som, när man debatterar med kuffar, de vet inte vad de ska säga. De kan inte svara på de här frågorna. Både judar och kristna, de säger nej, alla vet inte i framtiden. Det finns inget öde. Det här är audbila dalala. Då tillskriver man Allah okunskap. Att alla inte vet vad som händer i framtiden. Att alla är ovetande om vissa saker. Och tyvärr vissa, och det är därför författaren nämner det här, vissa muslimska sekter gick vilse i den här frågan också. En sekt som kallas för Al-Qadariya. En sekt som förnekar ödet. De säger att alla vet inte i framtiden, människan skapar sina egna gärningar. Och det här är fel. En annan sekt som heter Al-Jabriya gick också vilse. De säger nej. Alla vet ödet, han bestämt allting och vi har ingen frivilja. Vi tvingar det till att göra det vi gör. Och det är också fel. Ahle sunna wal jama'a, de som går medelvägen och säger Allah ta'ala vet allting och han gav oss en frivilja. Förstår ni? Så det här är medelvägen i islam. Man ska inte gå åt någon extrem, utan vi bekräftar ödet, vi bekräftar Allah ta'alas kunskap och vi underkastar oss det som Allah ta'ala har bestämt. Och vi slutar där för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.